Jo, vi måste nog gå vidare. Vi måste låta henne ställa frågor. ja. Vi har redan gått över tiden. Så om vi ska hinna med det så måste vi gå vidare. Så även om det känns som att vi hade kunnat sitta här hela natten. Men ja, varsågod. Ställ frågor till oss.
Ja, min första fråga är, anser ni själva att ni är rasister eller nazister? Använder ni ordet nazister någon gång eller är det enligt er ett rent skällsord?
Ja, alltså för det första, om man med rasist menar att man erkänner människorasers existens, vilket det faktiskt är många som förnekar idag, samt människorasernas olikheter, då är vi definitivt rasister. Mm. Och om man med nazister menar nationalsocialister så är vi nazister. Nu, vi kallar oss ju just nationalsocialister eftersom att det är det korrekta ordet. Nazist är ju ett skällsord, liksom förstås rasist då. Men om man bortser från det så, ja, det kan man ju säga. Och internt, jag menar, vi har ju en jargong där vi ofta använder ordet nazist och nazism om oss själva och vår ideologi. Det är inte någonting vi kallar oss officiellt. Men det är ju heller inte en lögn, utan det är ju mer ett skällsord. Och det är ju lite samma sak med rasist, för det tycker jag, det är ett ganska luddigt begrepp idag. I princip används det ju på alla som ogillar massinvandring. Så att det, jag kan tycka att det är svårt att säga jag är rasist, men om man utgår från vad det handlar om från början, det här med människoraser, så ja, man skulle kunna säga att vi är rasister på det sättet.
Många ser ju liksom rasism, då bakar de ju även in sånt här som till exempel vad heter överhöghet och sånt där. Och det anser vi ju inte. Vi anser ju egentligen inte att någon ras är liksom ja, viktigare eller bättre än någon annan, alltså objektivt sett. Mm. Utan för oss är ju våra medmänniskor, vårt folk, viktigare. Och jag förutsätter att japaner eller vi säger kenianer eller några, de tycker antagligen om sitt folk bäst och anser att de är viktigare kanske än andra folk. Mm. Men så att det här överhöghetsgrejet är ingenting vi heller har något.
Nej, så ni vill inte...
tolkningen med överhöghet. Då kan man ju säga till och med att rashat är ju som vi vet en judisk specialitet. Så om man, ja men dubbelnegation kommer med en lite provokativ fras, så skulle jag säga att antisemitism alltid är antirasism. I och med att det bekämpar de som ser sig som rasligt utvalda och som har rätt att härska över alla andra folk.
Aha, men ni vill inte förinta någon annan ras så att säga?
Nej.
Nej. Mm.
Nej, absolut inte. Det finns ju inget liksom själv, alltså det finns ju inget att vinna på en sån sak. Mm. Och det alltså just när det gäller nationalsocialismen så finns det ju det här om förintelsen då, att nationalsocialister skulle ha haft en medveten plan där man gasade 6 miljoner judar, eller vilken siffra man nu landar på. Men det där anser vi är en propagandalögn från segrarna av andra världskriget som själv begick ganska grova krigsbrott för att motivera det. Va? Och jag vet inte hur mycket du känner till om det. Och många som hör det, att de förnekar förintelsen, kanske tycker att det är galet för det finns så mycket bevis. Men om du skulle undersöka det, så skulle du säga att vi har ganska god grund för det vi hävdar där. Att det är, det ligger inte i det. Det fanns egentligen inget intresse heller av att utrota 6 miljoner judar eller vad det nu handlar om. Det fanns arbetsläger där man hade arbetskraft. Man behövde fängsla vissa människor på grund av att man var i ett väldigt svårt läge i kriget, där man hade två fronter. Man krigade mot Sovjet på östfronten. Sovjet som åtminstone på den tiden var en judisk makt. Man hade judar i Tyskland som till stor grad sympatisera med Sovjet och kunde tänkas sabotera genom att samarbeta med fienden. Och man behövde ha dem, koll på dem, samtidigt som man behövde arbetskraft. Det är liksom förklaringen till lägren.
Man ville ju också flytta ut judar. Det fanns ju en idé om att få en stor andel av judarna i de tyskspråkiga delarna utav Europa att flytta. Och då försökte man ju, först var det ju en plan med att de skulle få ett nytt hem på Madagaskar, men det fick väl överges och så blev det istället det här med Israel då. Så att,
ja, det är verkligen,
och när det avbröts
som,
av kriget så
det är verkligen ett stort ämne som skulle ta ett helt program och prata om. Det finns ju jättemycket att säga.
Jo.
Min nästa fråga är, varför vill ni, som ni skriver i ert program då, partiprogram heter det väl, bedöma människor rasmässigt? Vad är nyttan med det?
Ja, alltså förutom det med rent vetenskapliga intresset som kan finnas i det, alltså att lära sig mer om människoraserna och så vidare för mänsklighetens bästa, så handlar det också om, lite grann om självbevarelsedrift i det här fallet. För vi vill ju upprätta ett rasbiologiskt institut för att på något sätt definiera våran ras tydligare, vilka som tillhör den och inte, just för att vi anser att våran rasexistens är hotad genom rasblandning, va? Och det är det som är det stora hotet idag egentligen. Och genom att återuppta forskningen om rasbiologi, jag menar, vetenskapen har gått väldigt mycket framåt med DNA och sånt som man inte hade på den tiden då det uppkom, så kan man nog komma väldigt långt. Så i grund och botten handlar det om vetenskapligt intresse och att vi vill kunna bevara våran ras intakt, att den inte ska förintas genom att vi blandas upp, så att säga. Så det är väl det.
Ja.
Men vi har ju också en idé om att vi har ju satt liksom i partiprogrammet, så är det ju att från 1975 så har man ju satt en gräns för alla som har kommit efter det, som inte är, vad är det som det sägs, europeer, va?
Ja, jag tror
Så ska liksom återvandra på det mest humana sättet det går. Vi ska liksom hjälpa dem att hitta det bästa som går, förutom att de kan inte vara kvar här i Norden. Och då måste man ju på något sätt sätta upp gränser för vad är en europé och inte. Om man nu ska kunna ha en sån gräns. En del kommer ju hävda att de är det och med mera. Så att det handlar ju lite grann om att det ska bli rättssäkert också. Det här. Men det här med att vi har satt 1975, det var ju att det skedde så stora förändringar politiskt då. Det var ju då de skrev in att Sverige var ett multikultur.
Men jag tolkade nog programmet som att om någon utomeuropé inte vill återvända men har anpassat sig här och så behöver den inte det. Eller stämmer inte det?
Nej, så här är det. Nej, och
vi har fått barn med en svensk kanske, va? Är det inte det?
Ja, alltså det går väl inte in så mycket i detalj på saker. Men förutom att varje fall ska bedömas. Det finns ju vissa fall där det kan vara svårt adopterad och så vidare. Där måste man göra individuella bedömningar. Däremot har vi öppna för att icke-europeer som har visat sig behjälpliga och lojala och sådär, och som vill stanna, kan få medborgarskap. Men sammanlagt, de här individerna, både de som då kanske är svåra att repatriera och de som kan komma bli tal om som hedersmedborgare, kommer att vara så få att de inte kan hota, vara ett biologiskt hot mot våran ras. Det är väl det som är det viktiga egentligen. Men vi har inget sånt här tanke som kanske mer SD och AFS, att de som är, att man är väl integrerad och bidrar till samhället, att det på något sätt skulle göra att man kan få stanna. För oss handlar det egentligen inte om de beter sig bra eller inte. Det var som Tobias sa tidigare, även om det vore en massa högeffektiva japaner, miljontals som kommer till Sverige, så skulle vi se det som ett lika stort problem, eftersom att för oss handlar det om
nästan ett större.
Ja, precis. För de skulle nog förmodligen ha lättare att blanda upp sig med svenskarna. Och det biologiska hotet, det utsikterna att den nordiska eller germanska rasen kommer att försvinna genom uppblandning. Det är det som vi ser som det stora problemet.
Men skulle ni inte undanröja det genom just invandringsstopp och en viss återvandring? Skulle ni inte komma ifrån det problemet ändå?
Ja, alltså invandring. Stor återvandring.
Ja, precis. Invandringsstopp, självklart. Och vi anser ju att man måste repatriera merparten av alla främlingar. Alltså, nu snackar vi nästan alla förmodligen. Som jag sa, de som då eventuellt skulle bli kvar skulle vara så få att deras eventuella då uppblandning med svenskar inte på det stora hela skulle påverka rasens sammansättning. Alltså det skulle inte förändra det svenska folkets karaktär från som den är idag. Då.
Men om man
som det är idag, då är ju alltså det är alltså 33% av befolkningen har utländsk någon form av utländsk bakgrund. Då är visserligen en rätt stor del av dem är väl nordbor och det är finnar och annat sånt här som räknas in i den statistiken. Men antagligen ligger det på ungefär en femtedel idag som är alltså att de tydligt syns att de har utländsk bakgrund. Och de föder ju dessutom fler barn per capita än vad svenskar gör. Så skulle man låta i princip alla de vara kvar, om man bara skulle skicka ut en lilla grupp som inte sköter sig, då skulle det långsamt öka andelen med utländsk bakgrund. Och skulle det fortsätta liksom på sikt så skulle det ju, de kanske skulle bli majoritet redan som det är nu.
Aha, men tror ni inte att jag får bara fråga. Tror ni inte att om de hade åkt hem som inte skötte sig, sen blev det kvar en viss del då som skötte sig. Men om man hade samtidigt slutat med den här identitetspolitiken och slutat att förtala svenskarna och så och se till att man lärde sig svenska, tror ni inte de till slut skulle så att säga gå upp i den svenska befolkningen och till slut inte märkas?
Jo, men de skulle vara.
Alltså,
det skulle de göra, men det vi ser som...
Fast genetiskt så går de ju upp i oss också. Alltså, de försvinner ju inte, utan deras liksom, arvsanlag förändrar ju. Alltså, det förändrar ju alltså, biologer är ju jättenoggranna med att du vet, man ska inte blanda djurraser från olika delar av världen. Och nu pratar jag raser, alltså inte olika arter. Mm. Och att det är jätteviktigt och man får inte liksom, den här sorten får inte försvinna om det är typ skogsharen eller något sånt där, att det är problem att fältararna tar över och sånt där. Men däremot har man inte liksom någon sån syn alls på människor.
Mm.
Vi är ju också ett djur som andra och vi har olika egenskaper. Vi har fått dem på grund av att vi har levt i olika miljöer och olika samhällen och det har gett oss specifika liksom karaktäristiska drag som är viktiga att bevara. Precis lika viktigt som det är för andra djur så är det för oss människor. Så att det är lite ologiskt det där att man liksom som om människan inte vore en del av naturen och det är vi ju.
Mm. Ja, men...
Jag vill ta ett exempel. Mm. Jag vill bara ta ett exempel så att du kanske förstår lite mer hur vi tänker. Åtminstone som jag ser det och jag tror att många här skulle hålla med mig, så om vi tar två helt olika icke-europeer, säg att båda kommer från Irak. Den ena, han lever i Rinkeby, han pratar inte svenska, han går till moskén och ber varje fredag, han upprätthåller en Mellanöstern-kultur, han har liksom väldigt stark kontroll på kvinnorna och allt det som man förknippar med det, alltså, totalt ointegrerad, noll kontakt med samhället, inget arbete. Om man tar han och så tar man en annan man från Irak som har utbildat sig till banktjänsteman, han pratar svenska klockrent, han lever liksom som en modern västerlands man, han har en svensk fru, han har en massa barn. Då ser vi ju den senare som mer farlig, eftersom att den typen av människor har en större tendens då att blanda upp sig med befolkningen och då påverka genetiken. Medan den som inte är integrerad, han kommer förmodligen och hans liksom barn och så heller blandas upp med oss. Och de kommer betydligt lättare att repatriera i och med att de lever fortfarande som de gjorde i sina hemländer. Så att det är lite så vi ser det. Det är just biologin, genetiken som vi ser som farligt. Mm-hmm. Och skulle man göra som du sa, att man behåller de som är välintegrerade, de är ju nästan farligare på det sättet att de i större grad kommer att blandas upp med oss andra.
Ja, precis. Alltså, om vi inte vill förinta andra folk så vill vi inte heller förinta vårt eget.
Mm.
Precis.
Och jag tror... Alltså, jag tror de allra flesta som är nationella eller som nationalsocialister, alltså vi tycker ju att naturen är ju viktig, den är liksom helig på sätt och vis. Jag skulle inte liksom tycka det var trevligt om något annat folk utsattes för samma sak som vi gör nu. Att det liksom blir en massinvandring dit och det hade varit liksom moraliskt fel. Sen kanske inte jag kommer ju inte kämpa antagligen lika hårt för att stoppa det som jag gör om det sker här hos mitt eget folk. Men kunde jag göra någonting så kanske jag hade gjort det och så. Men liksom jag hade tyckt att det var fel.
Mm, men jag förstår, ni till skillnad från till exempel SD och AFS så tittar ni inte så mycket på beteende. Ni tittar mer på ras och arv och så.
Ja.
Ja. Jag ska gå vidare till nästa fråga, för att jag har en massa andra intressanta frågor att ställa som jag måste få.
Ja.
Så,
ja.
Erkänner ni att det finns klasser i samhället?
Ja. Ja.
Och vilken definition av klasser använder ni i så fall?
Alltså jag tror inte vi använder någon annan definition än de gängse. Alltså det finns ju arbetarklass förstås, det finns medelklass. Alltså klasser är ju flytande också, det är ju inte alltid skarpa gränser.
Mm.
Om man till exempel pratar om arbetarklassen idag, så har väl den mer och mer uppgått i en slags medelklass och sådär. Men alltså att det finns ett klassamhälle, det erkänner vi ju.
Mm.
Självklart, det är ju inga konstigheter.
Och vad har ni för klassammansättning i er organisation då?
Alltså man kan säga så här, det finns förstås från alla klasser, men det är väldigt mycket från de lägre klasserna, om man vill använda det begreppet. Och personligen så tror jag att det beror på att om man är väldigt välutbildad, kanske har ett välbetalt jobb, status i samhället och sådär, då har man väldigt mycket att förlora på att engagera sig, åtminstone offentligt, i en organisation som Nordiska motståndsrörelsen. För risken ökar ju då att man förlora sin sociala status, sitt arbete och sådär. Medan man i de lägre klasserna, så rent materiellt har man mindre att hålla fast vid. Och så funkar det då. Sen har vi väldigt välutbildade människor i organisationen. Men oftast håller de väldigt låg profil av de anledningarna.
Mm.
Sen jag handlar det också om att det alltid är de fattiga i samhället som betalar mest.
Ja.
Och de som råkar ut för de värsta konsekvenserna av massinvandringen.
Mm.
Och det är också en bra poäng.
Då blir det rätt naturligt att de känner sig mer motiverade och börjar kämpa.
Ja.
Sen är det också i och för sig som Wilmot Robertson skrev, att desto mer utbildning, desto mer indoktrinering också. Det är, att vara högutbildad innebär inte alltid att man är klokare i de här avseendena.
Nej.
Och idag har vi en situation där folk läser skitutbildningar liksom och tar studielån för att bli indoktrinerade i 3-4 år. Så det är också en faktor.
Ja, det var någon som påpekade också, jag tror det var någon tysk dissident som sa att man i de högre klasserna så upprepas lögnerna oftare för en, för att man läser dem. Man läser och lyssnar på program och tidningar och böcker där lögnerna upprepas gång på gång på gång. Så att därför så tror man på det mycket mer.
Nej, men det är klart att tar du en filmag i mediekunskap och litteraturvetenskap där du inte läser någon litteratur utan du läser bara liksom, feministisk litteraturkritik. Liksom. Så det är klart att du blir indoktrinerad i detta. Då är det på det sättet... Har ett sundare sinne om du slutar plugget efter gymnasiet eller redan innan och blir hantverkare av något slag. Det är lite så det ser ut. Sen har jag själv en akademisk bakgrund, men det är en annan femma.
Mm.
Men sen en annan sak som jag vill poängtera här också när vi pratar om klasser. Det är ju att vi tror ju inte, alltså vi ser oss själva som en... Vi pratar ofta om oss som en arbetarrörelse, speciellt kring första maj och sådär. Men det gör vi inte ur ett marxistiskt perspektiv, det här med konflikten mellan klasserna. Utan den tanken förkastar ju vi, och vi pratar om handens och hjärnans arbetare. Att vi vill ha folkgemenskap, både akademiker, företagsledare och arbete. Alla arbetar ju, men vi i ett nationalsocialistiskt samhälle är det inte så att dessa ska... var en konstant konflikt som marxisterna vill beskriva, utan snarare att man ska sträva gemensamt mot samma mål. Så istället för klasskamp så tror vi på folkgemenskap och gemenskap mellan klasserna helt enkelt.
Mm. Men då kommer jag till nästa fråga, hur ni ser på fackföreningsrörelsen och om ni vill behålla den svenska modellen med förhandlingar.
Mm. Jag skulle säga så här, i dagens samhälle så är det ganska uppenbart att det behövs fackföreningar med tanke på hur det ser ut. Och många av oss har ju kanske haft problem med våra arbetsgivare där vi har ett samarbete med en fristående fackförening då, som har hjälpt oss. Men det, som jag sa, det vi tror på det är ju mer ett samhälle där den här konflikten mer och mer ska undanröjas. Och i vårt politiska program, Vår väg, det står det bland annat att vi vill lagstadga ganska tydligt om rättigheter och skyldigheter mellan arbetstagare och arbetsgivare, snarare än att överlåta det här till föreningar mellan fackföreningar, nej, förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare, där de ska förhandla om individuella villkor och sådär. Men också att upprätta en myndighet som ska säkerställa just det samarbetet mellan arbetare och arbetsgivare och bevaka att detta upprätthålls. Jag tänkte läsa ett stycke ur vår väg där som beskriver ganska bra visionen där som finns. Det står: ett enande måste nås mellan arbetsgivare och arbetstagare genom lagstadgade rättigheter och skyldigheter för dessa, snarare än branschspecifika och arbetsgivarorganisations- eller fackförhandlande sådana. Vad som är bäst för hela folkets väl måste vara riktsnöret, inte vad som är bäst för den enskilda gruppen. Förtroendevalda på varje arbetsplats samarbetar tillsammans med företagschefen för att uppnå bästa möjliga gemenskap på arbetsplatsen. En myndighet upprättas till stöd för arbetarnas men också arbetsgivarnas rättigheter och träder in vid intressekonflikter. Arbetarnas rättigheter ska vara omfattande. Och man kan säga, det är lite grann, visionen för en arbetsplats är lite samma vision som vi har för samhället i stort. Just den här gemenskapen, folkgemenskapen helt enkelt.
Men är det inte problem att lägga makten i händerna på tjänstemän och jurister istället för på folk som verkligen jobbar på ställena och som vet vad det handlar om?
Jo, men det ska ju vara förtroendevalda på varje arbetsplats som tillsammans med företagsledningen då ska komma överens på det sättet snarare än liksom genom fackföreningar. För jag kan ju tycka att också att idag LO och sånt står väldigt nära den politiska makten utan att riktigt, alltså det blir nästan som ett monopol på det här, och de företräder ändå inte riktigt arbetarnas rättigheter och sådär, och de, vad ska man säga, idén med en fackförening som hela, det spär på den här konflikten mellan arbetsgivare och arbetstagare som är liksom en marxistisk tankegång, och så funkar det ju i dagens samhälle, alltså den här rovkapitalismen gör ju det, men nationalsocialismens mål är ju att frångå det och istället skapa en gemenskap mellan de här olika grupperna. Och det kunde man se i Tredje riket att det faktiskt blev så till stor del. Men även i många andra länder där man har gått liknande ideologier, fascism och sånt där.
Alltså,
ja. Men är inte det också och,
om vi
social...
lyckas ta över, om vi lyckas ta över, då kommer ju alltså det nuvarande banksystemet och de här stora globalistiska multinationella företagen, de kommer ju alltså försvinna från Norden i stort. Så att hela det här som vänstern då är så sura över och liksom bekämpar det de kallar för kapitalism och det kommer ju alltså försvinna i princip. Och då har vi en helt annan grund helt plötsligt för en bra, ja, vad ska man säga, att det inte finns den här, i alla fall inte en lika stor konflikt mellan liksom arbetstagare och arbetsgivare. Så att det kommer ju ske en enorm förändring om vi lyckas ta över.
Men jag tycker, jag förstår nog lite hur ni tänker, men jag tycker det påminner om hur vi tänkte om Sovjetunionen. Alltså att man tänker sig en total lösning som ska leda till ett lyckorike och liksom lösa alla problem för all framtid. Och jag tror inte på de
det kommer
här
nog
totala...
inte bli,
men jag tror inte riktigt,
men alltså,
på
det kommer bli en stor förändring. Att tänka bort fackföreningarna och arbetsgivarna liksom och ha det här så som det fungerar nu. Att bara tänka bort det nu, det låter ju helt jättekonstigt.
Mm.
Men det kommer ju komma andra förändringar som kommer göra att det blir liksom en annan verklighet i alla fall. Sen kommer inte det innebära att alla problem är borta eller någonting. Det tror vi inte.
Ja.
Vet vad den största skillnaden är om man tar till exempel den här sovjetiska versionen och den nationalsocialistiska? Det är ju att marxismen, vi pratade om det lite i början, att den marxistiska analysen, den har vissa poänger och sådär. Men i grund och botten, precis som alla andra ideologier, så handlar det lite grann, eller ganska mycket om att betvinga den naturliga ordningen. Att samhället är ojämlik, liksom naturen är ojämlik och sådär. Därför måste vi betvinga det här med lagar och regleringar och så, och verkligen försöka hålla igång en utopi. Nationalsocialismen ser det på ett lite annat sätt. Där ser man, det här är naturen, så här, det här är naturligt, så här funkar det, det är ojämlik och så vidare. Hur kan vi bygga ett samhälle utifrån de naturens lagar som ändå blir, inte att vi ska utplåna ojämlikheten, va? Utan snarare lyfta de som är längst ner så att de ändå har ett bra liv. Mm. Alltså ett liv som är värdigt på något sätt. Helt enkelt.
Det är väl men, vi ska alltså utnyttja, vad ska man säga, styrkor och svagheter hos, alltså, det finns ju starkare och svagare individer. Mm. Det finns de som är liksom lite mer ledare och uppfinnare än andra, och andra som liksom lite mer följer. Det finns skillnader mellan män och kvinnor. Och istället för att liksom försöka få bort det här genom, ja, lagstiftning och annat, eller hjärntvätt i skolor och sånt där, som lite grann som det pågår idag, så vill vi ju använda de här olikheterna så att det blir bättre för folket i sin helhet.
Mm.
Men och som Simon sa, få bort lägsta nivåerna och liksom samtidigt liksom får att, så liksom män och kvinnor kan komplettera varandra, och på samma sätt kan också folk med olika egenskaper göra i stort inom ett folk.
Mm.
Får jag bara flika in en sak? Jag som inte då är med i organisationen och inte liksom är bunden till partilinjen och sådär. Och jag skriver inte under på allt heller för den delen, men det mesta. Men de här resonemangen blir ju väldigt utopiska. Liksom. Det är ju liksom visioner som är så avlägsna, så att det är ju ingenting som kommer att sannolikt kunna förverkligas inom vår livstid. Så att nu handlar det ju bara om att liksom skapa utrymme för oss att kunna överleva överhuvudtaget. Att kunna hävda vår rätt att vara svenskar och vara stolt över det utan att skämmas. Så att i grund och botten, man kan titta på partiprogram och sånt där, men det håller ni väl med om, grabbar, att alltså i grund och botten så på en basal nivå så är det något helt annat det handlar om än hur ett framtida samhälle ska utformas i detalj. Liksom.
Ja, det här är ju, vi vill ju inte heller kopiera tredje riket rakt av, men man kan ju se att många saker funkar väldigt bra där.
Ja, nej, men
den brittiske premiärministern David Lloyd George, han besökte ju Tyskland under några veckor och sa då om tyskarna att det är det lyckligaste folk jag har sett. Och Hitler är den största av många stora män jag mött.
Mm. Jo, men
det finns ju många, Lucien Rebatté och massa olika journalister som sa liknande saker då innan kriget bröt ut.
Ja, visst, men det var inte det jag...
Nej, jag tänkte bara svara på Elis angående huruvida det skulle funka eller inte.
Men visst, Jonas har en poäng där. Det här är ju hur vi beskriver att vi vill ha samhället sen.
Jo.
Vi förstår ju att en radikal skiftning som kan ta jättelång tid, eller så kasta samhället som kull imorgon, det vet vi. Men det är hit vi vill komma i alla fall.
Ja, men jag ska fortsätta med två mer konkreta närliggande frågor då. Hur klarar ni av att vara öppna med era åsikter? Är det inte psykiskt påfrestande att år efter år behandlas som paria? Har någon av era familjer som tagit avstånd från er?
Ja, alltså det här är ju en ganska individuell fråga. Så jag kan väl börja med mig. Jag kan förstå att det kan se väldigt påfrestande ut. Och innan jag själv blev offentlig med mitt engagemang så hade jag någon bild av att det skulle vara väldigt påfrestande, det sociala. Men det är oftast inte så illa som man föreställer sig. Plus att man har en ganska stark social samvaro med andra nationalsocialister. Men visst, det är inte helt problemfritt, det ska jag inte säga. Och jag har personer i min, ja, kanske min närmaste familj, men åtminstone släktingar som har tagit avstånd från en, vissa vänner och sådär. Och det tror jag faktiskt drabbar alla som är på något sätt engagerade i så radikalt som vi är. Jag vet, jag och Jonas, vi hade en diskussion om det här för någon vecka sedan. Och du har ju en väldigt lång erfarenhet inom den nationella rörelsen. Och du sa ju just det, att det är en återkommande, just den biten.
Ja, visst är det.
Men det är ju inte heller...
Men hur är det återkommande?
Nödvändigtvis så att... Ja, men just att det finns alltid någon i ens närhet som tar avstånd.
Jaha.
Det är någonting som... Men grejen är den att... Det är hanterbart, så att säga. Det är inte så att man...
Alltså, ja, när jag kom ut som politiskt inkorrekt för en 20 år sedan, då när Nedrev Salt, som var en tidskrift då, som fanns för 20 år sedan. Då tappade jag halva min bekantskapskrets i ett slag. Alltså nära vänkrets. Men då umgicks jag framförallt med liksom intellektuella unga journalister som ville komma någon vart och liksom unga akademiker som ville komma någon vart och sådär. Men det, alltså den beröringsskräcken, den råder i Sverige. Och det gäller i viss mån för min familj också, ska jag säga. Mm. Men så illa kan det vara, ja. Det lämnar jag vidare.
Men en sak jag vill tillägga, att samtidigt så blir man stärkt av att när man vet hur sjukt samhället är, hur indoktrinerade människor är, så just den här att man den här sociala biten, att vissa då, det är långt ifrån alla, men vissa liksom vill ta avstånd och sådär. På sätt och vis gör det mig stolt, för då vet jag att jag gör någonting som är rätt och riktigt utifrån mitt perspektiv. Mm. Så man kan bära det nästan lite grann med stolthet. Och samma sak när man har demonstrationer och det står motdemonstranter och skrik saker, kanske kasta saker så som du har gjort.
Ja,
det ger en energi.
Jag har
också
hjälpt det, kan energi, man säga.
Ja, men det är ju lite så.
Fast en sak som ändå är tråkigt på något sätt, det är att alltså omvänt så beter ju inte vi oss så här mot folk som tycker annorlunda än oss, generellt sett. Det kanske finns en del som gör det. Men det här är ju liksom, jag vet inte, det är någon slags rädsla hos samhället i stort. Mm. Och den är ju såklart påverkad av mediernas liksom hets och sånt där om hur nationella eller hur nationalsocialister är. Så att det är ju något, alltså det är nästan som ett sjukt en sjukdom i samhället.
Jo, men vi var
att
ju majoritet.
Som man har känt,
man kan ju
bra vänner med bara liksom men klipper banden för att man liksom tycker annorlunda.
Det är ju det att när man är majoritet så kan man ju uppmuntras att göra såna här saker som är dåliga, för att man tycker att man har så många i ryggen, man har massmedia i ryggen, man har kändisar i ryggen och så. Så att man gör ju inte det riktigt som minoritet. Eller hur?
Nej.
Ni kan inte
så är det kanske. Så är det. Mm. Men det är väldigt sorgligt.
Det är ingen reaktionär rörelse, utan en revolutionär rörelse. Så vi demonstrerar ju inte mot andra, utan för det vi tycker.
Mm. Men jag tror nog att många skulle säga att ni gör inte så därför att ni är minoritet. Men om ni skulle bli majoritet så skulle ni göra likadant.
Jo, det där är ju en vanlig sån här spekulation, typ att vi...
Jag tror inte det.
Nej, alltså det är ju mycket så här att men ni utnyttjar yttrandefriheten just för att ni behöver den. Men om ni skulle ta makten så skulle ni avskaffa den. Men riktigt så funkar det ju inte. Alltså vi har ju inte de visionerna. Alltså vi vill ju ändra samhället i grunden. Visst, vi vill framförallt ändra samhällets värdegrund. Mm. För ett samhälle har ju alltid en värdegrund. Mm. Så att den blir nationalsocialistisk och sådär. Men nej, vi vill inte så här avskaffa yttrandefriheten på det sättet. Vi har ju vissa så här att vi tycker inte till exempel att stora utländska mediebolag ska kunna ha så starkt inflytande på den politiska debatten i Sverige som det är idag, utan vi vill mer göra spelplanen jämnare, och på så sätt kanske vi kommer ändra på yttrandefriheten, men just för den enskilda människan och så har vi inga ambitioner av att liksom tysta andra.
Det kommer snarare stärkas ju. Så att,
och söker man sig till den här oppositionen, vilken organisation det nu än må vara, va? Så det gör man inte om man är en typisk flockmänniska som regel. Det finns exempel på det också visserligen, men jag tror att betydligt fler har ett högre mått av integritet än genomsnittet. Annars orkar man inte med den pressen som det innebär.
Nej.
Påfrestningen.
Jag ser att Per Sjögren här, som är näste chef i näste 5, han skriver i chatten: jag tycker inte det är påfrestande. Jag har mer positiv upplevelse av mitt offentliga engagemang än negativa. Mm. Och jag håller med, jag har också väldigt mycket positiva erfarenheter, och det händer ju, alltså jag har aldrig varit med om, tror jag, att någon har kommit fram till mig på stan eller så, du vet, liksom vill bråka med mig på grund av mitt politiska engagemang, för människor är ofta rätt konflikträdda. Däremot har det hänt ganska många gånger att folk har kommit fram och sagt, fan vad bra grejer ni gör och jag lyssnar på er radio och typ sådär. Det är inte alls ovanligt.
Det har inte varit helt socialt liksom jätteskönt hela tiden, Simon. Det kan du ju inte påstå.
Nej, men däremot som jag sa, alltså det, vissa enskilda
jag håller med om att det kanske har större plus än minus, därför att man får nya vänner och det blir en närmare gemenskap och liksom så där vidare. Man vet vilka man kan lita på och inte och så, men det är inte helt utan, det är inte problemfritt. Liksom. Mm.
Nej, men jag måste fråga en sak som jag har funderat på. För det, man har ju talat om folk som får stenar genom fönstren och yxor i dörren och sånt. Men är det så att när man är väldigt aktiv och går ut med namn och sånt så upphör attackerna på en? För då går det inte att skrämma en, eller?
Ja, alltså så är det nog. Och om man ser typ sådana sidor som hänger ut medlemmar i motståndsrörelsen så går de ju nästan alltid på de som är anonyma för det, och liksom kolla den här nazisten och så. Det är ju som ingen idé att gå på en som är väldigt offentlig, för det blir ju som bara löjligt och sådär. Och i regel, jag har aldrig haft problem med att någon har liksom attackerat min egendom eller mig eller sådär. Och det är ganska ovanligt och det beror ju kanske på olika saker. Men motståndsrörelsen har väl också tagit mycket fighten med våldsvänstern, åtminstone tidigare, som har gjort att det har upprättats vissa gränser då, när det gäller det helt enkelt.
Mm-hmm. Ja, jag har en relationsfråga.
Det kostar mer än det smakar.
Ja. Ja. Jag förstår det som att de flesta av er är gifta och har flera barn. Och jag har träffat många svenskar som är ledsna för att de inte hittar någon att bilda en stabil relation och familj med. Har ni något tips på hur de ska göra för att hitta en livskamrat? Och hur får ni era relationer att hålla? Om ni får det.
Som ungkarl får jag lämna ordet vidare till de gifta herrarna här.
Jag är gift och jag har varit tillsammans med min fru i 24 år nu. Och vi har tre barn, varit gifta i 18 år. Och vi blev ju tillsammans långt innan till och med jag var riktigt engagerad inom vänster och sånt där. Så att vi har ju förändrats med varandra. Mm. Och det har ju varit lite så här, jag är väl den som har ofta förändrats först och kanske liksom gått före i en viss riktning, och min fru har väl egentligen aldrig varit lika, vad ska man säga, om man nu vill använda ordet radikal då. Hon har väl inte gått lika långt i, men hon har ändå gått åt det hållet. Och vi har liksom kunnat, trots att det har varit rätt stora förändringar, alltså ut och så kan jag tycka, jag tycker inte förändringarna är så stora, i och med att på något sätt så är det fortfarande den här kampen mot, vad ska man säga, orättvisorna och det som är fel i världen som det är bara att jag har förstått lite vilka som är vilka i maktspelet nu mer. Men ändå, så att en bra diskussion, att man hela tiden diskuterar saker och liksom följer med varandra intellektuellt, att man liksom man delar sina tankar med den andra, det tror jag är en väldigt viktig sak. Oavsett om man liksom engagera sig på samma sätt, det kanske man inte gör, men det är ändå viktigt att man liksom delar med sig hela tiden vad som pågår och sånt. Det tror jag är ett
ärlighet, en viktig sak. Har ni några mer tips?
Nej, men jag kan säga det här du säger att många är ensamma idag, det är väl ett problem, va? Och jag tror att där har feminismen haft en ganska stark inverkan och splittra män och kvinnor av varandra. Och män och kvinnor, det är som att män och kvinnor idag vet inte riktigt vart man har varandra längre. De naturliga könsrollerna har rubbats och det är svårt att veta kanske hur man ska leva tillsammans som man och kvinna i ett så här feministiskt samhälle. Jag tror att det är ett stort problem. Så en viktig del är ju att man skapar en kultur som är en slags motkultur mot masskulturen som finns, där män får vara män och kvinnor får vara kvinnor, och då tror jag att män och kvinnor kan hitta tillbaka till varandra faktiskt.
Ja, så du tror att det kanske är svårare i det samhälle vi har nu, att det beror lite på det, omgivningen, att det är svårt för dem att hitta varandra?
Ja, jag tror det. Jag tror att det finns mycket misstänksamhet mellan könen och just det här. Feminismen är också en marxistisk idé, va, där man ska ha en kamp mellan könen. Och att man på något sätt ska göra kvinnor ska bli som män och män ska bli som kvinnor, och någonstans där tappar man bort varandra och slutar att lita på varandra.
Och så individualismen också på det.
Precis, och jag ska bara svara på det också. Jag var gift i 20 år ifrån själv nu, men lever med en annan kvinna, eller en ny kärlek då, och ja, vad gäller allt det där så tror jag att man kan liksom inte överskatta vilken skada som den här så kallade sexuella revolutionen i mitten på 60-talet har gjort på relationerna mellan män och kvinnor. Det där är ett jätteämne som skulle kräva minst 3 timmar i sig, men jag tror att alltså när man frånkopplar sexualiteten från det åtagande som krävdes förut, eller sexualdriften från beredskapen till den typen av åtagande, då gjorde man en enorm skada. Och jag ser det där lite grann som ett en form av psykologisk krigföring gentemot det kristna västerlandet.
Jag måste bara instämma där. Alltså den sexuella revolutionen har förstås gjort enorm skada. Och jag upplever ju det här att många idag, de har en idé att man ska prova sig fram och gifta sig när man är kanske 30-40 år. Men problemet är att man har massa, som många har idag, massa brustna relationer bakom sig. Då tar man med sig allt det, alla de problemen in i en ny relation. Och man blandar ihop den här personen med någon tidigare som har sårat en, eller som man själv har sårat, och just det där skapar en slags kyla och distans mellan män och kvinnor som blir svår att överbrygga när man hamnar i en sån situation.
Ja, jag menar, ser man, det tror jag vi alla kan vara liksom överens om, att tittar vi på folk i vår bekantskapskrets, både liksom män och kvinnor, så det är barnlöst lite överallt. Det är jättemånga som kommer upp i tidig medelålder och inte har kunnat få ett förhållande att funka, och inga barn. Så att jättemånga relationer som man har provat, men resultatet är sen ensamhet liksom. Så var det inte för ett par generationer sedan.
Nej, och om man provar många människor så blir man ju van vid att man ska lämna den när det blir en fnurra på tråden. Alltså man blir ju van vid att man skiljs åt, istället för att man blir van vid att man löser problem.
Ja.
Så det kan ju också vara negativt. Ja, jag undrar också.
Det är lite grann som masskonsumtionen. Det, ja. Det är samma sak där, slit och släng.
Ja, precis. Ja. Man konsumerar varandra.
Ja.
Hur ser ni på hanteringen av våldet? I vilka lägen är fysiskt våld acceptabelt och när är det inte det? Har ni själva varit med om våldsanvändning som ni nu ångrar?
Alltså jag skulle säga att våld, våran syn på våld är väl att våld egentligen är någonting naturligt, speciellt våld i självförsvar. Det är det mest naturliga som finns. Det har med självbevarelsedriften att göra. Och idag finns ju en tanke så här att våld i sig är ont. Det är alltid ont. Och vi ser inte våld som det, varken som kanske någonting ondskefullt eller gott eller positivt eller negativt, utan snarare bara en del av naturen, någon som hör till den naturliga ordningen, så att säga. Så därför skulle jag säga att jag tycker att det är hyckleri att avfärda våld som ondskefullt i sig, eftersom att egentligen gör ju ingen det, för att många anser ju då ändå att finns det någon typ av ondska som använder våld, så måste man bruka våld mot den för att stoppa den. Så att det är en hycklande position, va. Sen som organisation så använder vi ju bara våld som självförsvar. Å andra sidan har vi kanske en mer långtgående definition av vilken typ av självförsvar man kan använda än rättssamhället. Vilket ju beror på att i Sverige så är utrymmet att använda självförsvar extremt litet. Men det är så vi tänker just nu. Sen Jag menar, samhället kan ju omvändas. Det kan bli våldsammare tider, och då kanske vi också måste omvärdera våran syn på hur vi använder våld och sådär. Men just nu så verkar vi som en helt laglig organisation och inte som en brottslig organisation. Så att vi använder den typen av våld som egentligen är tillåtet.
Mm.
Självförsvar.
Ja.
Och jag har aldrig ångrat något våldsutövande som jag har liksom i mitt politiska engagemang.
Mm.
Jag vet inte om någon har något att tillägga där.
Ingen
fråga. Nej, det var bra. Ja.
Nej, det var. Nej, om det kommer till privat våld så ångrar jag väl en gång då jag inte bemötte med våld.
Mm. Ja, det är samma här faktiskt.
Ja. Men alltså de gångerna jag har använt våld, och då, ja, det är det som en katarsis i en teaterpjäs eller så, det är förlösande.
Ja, alltså problemet är ju lite grann idag, nu är ju vi lite äldre, men även när jag gick i skolan så började ju det där. Men idag är det ju ännu värre, just det här att man ska lära barn att vara helt passiva. Man ska inte slå tillbaka, man ska springa och fly och gola till läraren, man ska... barn får inte leka herren på täppan, de får inte kasta snöbollar på varandra. Så man tar bort det här naturliga försvarsinstinkten hos barn. Kan, och det gör ju att
från svenska pojkar. Och det är väldigt viktigt att poängtera, samtidigt som invandrarna skiter fullständigt i det där.
Ja, exakt. Och det där, då kan det ju bli när man är vuxen, då kanske man hamnar i en situation där man tvekar just på grund av att man har blivit indoktrinerad i ett sånt tänk. Och jag har också varit i situationer där jag kanske känner att jag borde ha brukat våld, fast av någon anledning så har jag då tvekat helt enkelt just på grund av det där. Men att det är väl en mental process att komma ur det tänket till stor del.
Mm. Ja, och nästa fråga är, hur ser ni på vårt språk? Jag tycker att engelskan håller på att tränga ut svenskan. Håller ni med om det? Vad menar ni ska vara gemensamt språk i den nordiska stat som ni förordar?
Ja, alltså jag håller ju också med om att den här anglofieringen av språket och sånt är trist. Mm. Det är ju bara att konstatera förstås. Men och sen är det ju så att i olika tider har olika språk varit dominanta. Svenskan har ju tagit intryck från tyska och franska och sådär. Det som är så surt med det som sker nu, det är ju att det kulturella inflytandet som har med anglofieringen, det är förknippat väldigt mycket med så här skräpkultur från Hollywood och allt vad det innebär. Tror jag. Rent objektivt skulle jag inte säga att influensen från engelska är sämre än influensen från något annat språk heller.
Jag tycker det är vidrigt. Alltså, mina döttrar är uppvuxna i Storbritannien, så att de får en ganska liksom angliserad eller anglifierad svenska som jag försöker rätta hela tiden, för att jag tycker att de ska liksom prata så korrekt svenska som möjligt. Men samtidigt så hör jag då svenskar i samma ålder liksom göra samma språkfel för att de är så jävla påverkade av dataspel och allt vad det nu kan vara. Det är jättetrist.
Alltså det är klart man inte påverkar genom politik, i alla fall så länge som folk fortsätter tycka att det är coolt med engelska. Så kan man inte göra så mycket.
Men rent politiskt sen, enligt programmet, så är vi väl inte för ett gemensamt språk heller, om vi nu skulle lyckas ordna en gemensam nordisk stat, så kommer väl alla språk vara kvar?
Ja, de
nordiska språken. Inget var före det andra. Och skulle vi liksom jobba mer med att människor på ett naturligt sätt läser liksom danska och norska och isländska tidningar och sånt, så kanske vi, som det har blivit idag, är det lite larvigt, för att när det är en del möten inom organisationen så hålls ju de på engelska.
Uff.
När det är mellan...
Uff då!
Ja, och det är jättelarvigt när norrmän och danskar och svenskar har möten. Så
och framförallt liksom... finländare då.
Ja.
Ja, men hur... Men,
och det är ju tråkigt att det är så.
Men finnar och islänningar, hur gör man då? Tänker ni att svenskan ska vara det som man pratar sinsemellan?
Nej, alltså... Jag vet inte riktigt, alltså det viktiga, alltså vi tror ju på väldigt så här lokalt, vi vill ha väldigt decentraliserad makt, va? Sen, det finns inget uttalat att det ska finnas ett universellt språk över hela Norden.
Men om man ska prata med varandra. Man måste ju prata med
varandra. Men man träffar ju inte typ islänningar så ofta. Och jag inte finnar heller. Utan de finnarna jag träffar, det är sådana som bor i Sverige och kan svenska.
Jo, men när man träffas.
Jag har aldrig varit i Finland.
Men när man träffas, vad ska man då prata för språk?
Ja, men jag träffar en finne som inte kan svenska, då pratar jag engelska och så får det vara så. Det är ju synd, men det är så det är.
Jo, alltså det får ju bli det språket som båda kan helt enkelt. Alltså det får ju vara så. Men jag tror ju att åtminstone när det gäller de andra språken förutom finskan, så om vi har en nordisk stat och säger att den nu håller i 1000 år, nu blir jag väldigt så här, utopisk och visionär. Men då kommer ju förmodligen språken att, precis som dialekten har gjort lite grann, vilket i sig är trist va, men det kommer nog bli så att man börjar förstå varandra mer och mer och det börjar likna varandra. För det ska man ju veta att våra nordiska språk har ju ett gemensamt ursprung från början också. Så att alltså, ett språk är ju inte statiskt heller, det förändras ju med tiden va, så är det bara.
Ja, men för finskan är ju en helt annan språk. Beroende
på att man skiljs åt eller man nämns.
Finskan är ju en helt annan
språk. Vad säger du? Exakt, så där är det ju, det kommer ju förmodligen kanske inte att närma sig de andra nordiska språken. Det kommer förmodligen att fortsätta vara det där. Va? Men det där är liksom, om man behöver prata engelska, ja men då pratar man engelska. Det är liksom en praktisk grej. Sen kan jag ju hålla med om att det är synd att engelskan är så dominerande som den är. Men det förknippar jag framför allt med det som engelska språket representerar i form av Hollywood och sådär. Men det är ju inte heller i grunden en engelsk kultur, utan det är ju mer som judisk skräpkultur, så att säga. Och i en framtida värld kanske engelskan representerar något helt annat, förhoppningsvis.
Motståndsrörelsen har i alla fall idag inget mål i att liksom införa något gemensamt språk eller någonting, utan det...
Men annars kanske alla kunde lära sig isländska.
Ja,
det är ju fint.
Ja, men alltså...
Det är ett fint språk.
Ja, det är ju det.
Och det ska ju tydligen stå närmast fornordiskan också, sägs det.
Ja, man kunde ha det som obligatoriskt språk i skolan i alla länderna.
Ja kanske.
Det visar sig, men det är inget vi har tagit ställning till.
Men nästa fråga är, hur ser ni på religioner? Vad betyder kristendomen för er? Är ni egentligen också kulturkristna, så att säga?
Jag tror att religionens betydelse, alltså vi har ingen religiös ställningstagande i organisationen, utan vår ideologi är inte kopplad till en religion så att vi förespråkar en viss religion framför en annan eller så, utan där är det för varje person individuellt helt enkelt. Det finns kristna i motståndsrörelsen, men jag skulle säga de allra flesta är ju inte kristna då. Det finns ganska många i motståndsrörelsen som faktiskt är kritiska till kristendomen. Och kristendomen har inget speciell betydelse så för de flesta när det kommer till politiska ställningstaganden. Sen jag själv har en kristen bakgrund. Jag är katolik, även om jag inte är aktiv katolik och sådär. Och det finns ju andra också. Men jag tror att det där är väldigt individuellt. Mm. Vi är inte en sån så här konservativ kristen rörelse. Så det är vi inte.
Mm. Nej, det har jag förstått. Men om ni fick höra om judar och muslimer som konverterar till kristendom, skulle ni tycka att det var positivt då?
Alltså inte ur ett politiskt perspektiv, alltså inte ur ett nationalsocialistiskt perspektiv, så är det som helt irrelevant, för att man, som sagt, det är rasen som det viktiga. Alltså en jude till exempel upphör ju inte att vara jude för att han blir kristen. Och det, alltså i Europas historia när man har haft problem med judar, så har ju ofta, innan man kanske förstod den här biologiska skillnaden som finns, så har ju man försökt lösa det då genom att döpa judar och så. Ibland kanske mer eller mindre med tvång. Men det har ju inte löst problemet som regel. Däremot om man är kristen så kanske man tycker att det är bra om de blir kristna och så. Men det är inte så att de blir mer lämpliga att bo i Sverige för att de byter religion.
Mm. Många judar bytte ju också religion för att kunna vara kvar. Inte nödvändigtvis att de blev tvingade alltså att byta, utan de skulle inte kanske fått vara kvar om de inte bytte.
Mm.
Och så byter de namn och sånt också.
Ja, men jag förstår hur ni menar. Och sen har jag sista frågan här. Hur har ni resurser till att skriva så många aktuella artiklar på hemsidan? Har ni heltidsanställda? Hur finansierar ni allt? Har ni mäktiga hemliga finansiärer i bakgrunden?
Alltså, våra finansiärer, det är helt enkelt medlemmar och sympatisörer. Men det är inte så att vi sitter på en hög med pengar. Speciellt inte sedan vi har råkat ut för bankernas repressioner som har stängt ner konton och hit och dit. Så att det har ju försvårat insamling av pengar väldigt mycket. Utan det är ideellt arbete. Och det kanske är, jag är ju en av sådana som lägger ner väldigt mycket tid på organisationen. Och framförallt Nordfront och så. Och det kan ju vara svårt att förstå hur man kan driva en sån aktiv hemsida bara på ideellt arbete. Men jag tror att det har lite grann med en intern kultur i organisationen där självuppoffring betonas väldigt starkt. Alltså att alla ska bidra på något sätt. Sen bidrar alla ju förstås inte lika mycket. Men de som är då som aktiva medlemmar ska ju göra någonting i alla fall. Så att vi är ett antal skribenter helt enkelt som offrar en del av våran fritid till att göra det. Men det är ju ofta, det finns ju andra medlemmar som offrar tid till att göra mycket annat. De är ute och delar flygblad i brevlådor eller gör banderoller som sätts upp. Alltså alla, det är som ett stort maskineri där alla gör varsin grej. Och våran producent skriver här, tycker jag var ganska bra, vi driver det genom fanatisk vilja för ett fritt Norden. Och egentligen är det väl, sammanfattar det väl allt.
Vi saknar väl Kamprad, är det inte det? Undrar ju vad det har blivit av honom.
Jo, vi skulle ha haft en nationalsocialistisk George Soros. Det hade inte varit dumt. Men det finns tyvärr ingen.
Nej.
Det gör det inte. Men vi kommer aldrig att ta emot pengar av någon som är villkorat. Vi kommer aldrig att säga att det skulle komma en väldigt rik människa som var positivt inställd till oss men kanske tyckte att men ni kommer få en massa pengar. Men ändra på det här lilla bara så kommer vi inte att göra det. Utan vi kommer aldrig låta oss köpas. Det är en sak som organisationen alltid har varit extremt tydlig med. Och det vet jag, vi gick ut ganska hårt med under valrörelsen just det här. Att vi kommer aldrig att låta oss köpas oavsett vem det är.
Ja, men det är intressant.
Och ofta, det vill jag också tillägga, ofta är det väl så också att de såna George Soros-typer, de villkorar ofta alltid sina pengar. Alltså de ger inte bort pengar bara för att de vill stötta en god sak, utan de har oftast ett syfte med det. Så därför är det ju svårt, om man vill behålla integritet, kan det vara svårt att ha så starka finansiärer i ryggen, eftersom att det är sällan det är ovillkorat, alltså i verkligheten faktiskt.
Sen kan det ju fungera på det sättet också, att om någon skjuter till jättemycket pengar hela tiden så samlar man inte in det på något annat sätt, och så blir man liksom van vid att man får pengar och sen drar den tillbaka det med villkor. Så att man kan ju göra mer beroende av det på olika sätt. Och organisationer, menar jag.
Jo, och det vore ju förstås också ett väldigt stort problem helt enkelt. Men alltså vi har ju medlemmar som betalar medlemsavgifter och donerar pengar till organisationen. Och alltså det hålls upp av oss själva egentligen. Det är väl bara så. Det är väl svaret. Men någon som har något att tillägga på det? Hur vi kan få det att gå ihop?
Nej, sena kvällar och sådär.
Ja.
Som ikväll.
Och denna veckan har vi fått en stor donation.
Det har vi. Tänkte du att jag skulle dra det nu? Jag har faktiskt kollat, Radio Nordfront har fått donationer. Vi har faktiskt fått, nu ska jag ta fram det här.
Vi kan ta det sen om du är bättre för.
Ja, vi kan ta det när vi avrundar. Hade du några mer frågor?
Nej, det var allt.
Ja, är du nöjd med svaren då?
Ja, det var inte helt de svar jag trodde jag skulle få. Så att det var väldigt intressant.
Jag kom på en sak bara jag skulle vilja fråga dig om. Som du behöver inte ta något långt. Men vad, kan du säga någonting du tycker är bra med motståndsrörelsen och något du tycker är dåligt?
Någonting som är bra. Ja, jag tycker det verkar som att ni tycker att ni kan diskutera allting utan, alltså att ni har liksom rätt så fria tankar och kan diskutera det mesta utan att bli upprörda och så. Och det dåliga, ja, jag
finns ingenting.
Nej, men jag tycker det liknar lite det här att man tror att det ska komma ett lyckorike framåt och allting ska kunna styras till det bästa. Och sen tror jag inte att...
Utopiskt.
Mm. Ja, precis. Och sen så tror jag inte att att ras har så stor betydelse. Jag tror mer på beteendet faktiskt. Och sen så som jag sa innan så tycker ni att ni tycker att kristendomen är irrelevant och sånt. Och det tycker jag absolut inte. Så att det är väl lite sådana skiljaktigheter helt enkelt.
Jag tror inte vi gick in tillräckligt djupt på det. Vi hade ett program om där vi hade pratat rätt mycket om kristendom. Det var inte så länge sedan, va, Simon?
Nej.
Jag kan bara flika in där att jag håller helt med dig. Jag tycker att kristendomen har varit helt essentiell för Europa och för vår kultur. Så jag tycker inte att ras är allt heller. Och där kan vi ha olika åsikter.
Fast där tycker vi lite grann att här kan man ju fråga sig om hur vi europeer påverkade kristendomen.
Och absolut. Vilket kopplar an till den här frågan om ras igen.
Så, precis. Vi
riktar till Elise där. När du säger att det inte bara är liksom det är inte bara ras. Nej, det är det inte. Men samtidigt så måste man ju fråga sig i vad mån liksom informerar ras eller etnicitet kulturen och mentaliteten.
Mm.
Kan vi ha ett Sverige, kan vi ha ett Europa med en befolkning från tredje världen? Jag tror inte det. Så att ibland kan man tycka att det låter lite väl radikalt med liksom att tänka sig att man ska liksom deportera många. Men samtidigt ser vi 100 år framåt i tiden, om du har ett Europa med en etnisk uppsättning som södra Algeriet eller liksom något sånt där, hur kommer det att se ut?
Nej, men det jag tänker, en skiljaktighet här som jag märker när vi pratade om återvandring och sånt, är att jag skulle inte kunna tänka mig att alltså folk skulle skickas hem bara för att de var utomeuropeer. Utan då hade jag mer tänkt så här att ja, om det har, de måste skickas tillbaka enligt sitt beteende. Men om det är många utomeuropeer som stannar och det nu skulle påverka rasen, ja då får vi ta det. Då. Om det blir negativt, då får det bli det straff för att vi var så korkade att vi röstade fram de politiker som vi gjorde. Det får bli en påminnelse liksom att vi har gjort fel. Mm. Så tänker jag mer. Att man får ta den
konsekvensen. Ja, medan vi anser att det är så viktigt så vi kan inte ta den konsekvensen.
Ja, nej, för då kommer det vara för sent.
Ja, det går inte att ändra. Men jag vill bara säga en sak till också där du sa att det är väl inte kanske så att vi anser att, eller det, jag vet inte om alla i organisationen skulle hålla med om det, men alltså just att kristendomen är irrelevant. Kristendomen har ju uppenbarligen...
Det är en del av vår historia.
Ja,
ja, jag skulle säga att många i organisationer beter sig som om de var troende. Sen kanske inte just på kristendomen. Men personligen så är jag inte det minsta kristen. Däremot högaktar jag Jesus och evangelierna.
Men då kan man säga att du är kulturkristen.
Jag ser väldigt många kristna som inte beter sig som om de trodde. För de bryr sig mer om detta livet.
Men då kanske man kan säga att du är kulturkristen. Eller?
Fast det där med kulturkristen är ju också svårt, för att där kan man ju fråga sig, alltså, jag menar, kristendomen har ju tagit mycket utav sina högtider och firanden från de förkristna sedvänjorna.
Mm.
Julen till exempel är ju...
Men det går väldigt långt tillbaka i tiden.
Jag vet, men det är jag bara menar, då kan man ju fråga sig, är det verkligen att vara kulturkristen att göra så som de flesta svenskar gör idag?
Mm.
Ja, men
det
är en svår fråga det där.
Men essensen i kristendomen ser jag som att det är att man inte ska utnämna en syndabock och offra den. Utan man ska hantera våldet på ett annat sätt. Sen att man får försvara sig själv såklart. men inte utnämnandet av syndabockar. Och det ser som att det är precis det ni är ju en syndabock i Sverige.
Men är inte essensen av kristendomen lite grann att Gud faktiskt utsåg sig själv till syndabock och offrade sig?
René Girard
kommer på en annan teologisk nivå.
Ja, det har varit lite ljud. Men det jag vill komma till är att jag tror att man skulle kunna säga så här, att motståndsrörelsen anser inte att kristendomen, alltså att våra politiska ställningstaganden ska vara beroende av kristendomen. Jag tror det är mer så där. Mm. Inte att vi säger att kristendomen har inte haft betydelse eller så. Alltså den har haft en betydelse. Vissa kanske tycker att den har varit jättenegativ, medan andra menar att kristendomen har kanske gjort bra saker också. Alltså det är lite olika, men inte så att vi liksom ignorerar kristendomen, där är nog inte. Men däremot finns det ju många som är negativa mot kristendomen, men vi tar heller inget så här politiskt ställningstagande mot kristendomen på det sättet. Mm. Utan alltså det går ju att vara kristen och nationalsocialist samtidigt. I Tredje riket var ju det jättevanligt förstås. Så att, men just i Sverige är ju väldigt få kristna, och även bland nationella är ju väldigt få kristna. Det är ju bara så.
Mm.
Det är verkligheten. Och sen har det funnits vissa nationella som har velat inkorporera kristendomen väldigt mycket i ideologin på något sätt, att kanske motivera saker med kristendomen och sånt, men jag tror det blir svårt när målgruppen till stor del är icke-kristen, då är det kanske inte alltid så taktiskt.
Fast jag tror att Elise far efter någonting som är rätt viktigt, och det här tog jag upp i den där diskussionen jag hade med Greg Johnson för några år sedan, att vi måste ha klart för oss att alltså svenskar tror att om man är kristen, då är man religiös, då är man som någon sorts gammal farmor som sitter och läser Bibeln och går i missionskyrkan och sådär. Men faktum är att judar och muslimer, de betraktar oss som kristna, även om vi inte upplever oss som det själva. Och det där är någonting som vi har väldigt svårt att ta till oss. Men så ligger det till.
Ja, så ligger det till.
Ja, alltså kulturkristna i den bemärkelsen att vi alltså är präglade av hundratals år av kristna värderingar, kristet beteende, enormt mycket mer än, och det har ingenting att göra med om man känner att man har ett personligt, liksom en personlig relation till Gud och är salig i anden och sån skit, va? Utan det är alltså vi måste besinna det faktum att det tycker jag. Men jag är som sagt, jag talar definitivt inte för organisationen, det är inte medlem, jag är bara gästvärd här idag.
Men alla kan hitta det de gillar i kristendomen, men om du är mer militant kan du gilla tempelriddarna, är det något annat så gillar du franciskanmunkarna och sådär.
Mm.
Så, ja, det går väl att böja och ha sig. Jag menar, jag kan ju säga att kristendomen är Luthers om judarna och deras lögner. Eller att Jesus var den första stora antisemiten, i och med att han sa till judarna att ni behöver inte hata, ni kan älska istället. Och de dödade honom för det. Eller sådär. Det blir så vagt när man inte, för kristendomen kan böjas hur som helst. Jag vet inte ens vad kulturkristen betyder och sådär.
Mm. Nej, men att du är en produkt av att vi får erkänna att vi är produkter allihop av mycket av det som är bra av våra värderingar, som har förstörts väldigt mycket de senaste 50 åren. Väldigt mycket av det är en produkt av, ja, i Sveriges fall åtminstone 1000 år av kristen civilisation.
Fast det kan ha kommit från andra hållet också, att kristendomen har påverkats av Europa.
Det är ändå ett faktum att det har ingått i en symbios med då liksom
absolut.
Det romerska och grekiska och sådär, va. Så att och det är det som har format oss. Så att det är en och det kommer man liksom inte ifrån.
Det är ju en del av vår historia. Det är inget, och det får man förhålla sig till på gott och ont. Så är det.
Jag tror vi måste trycka streck i debatten där, och vi ska tacka Elise Rydahl för att du ville gästa oss. Det blev en väldigt lång intervju här, men jag tror också att lyssnarna har uppskattat det, och jag har tyckt att det var väldigt intressant och trevligt.
Jag tyckte det var jättebra. Det var jättekul.
Absolut. Tack så mycket.
Tack för att jag fick vara med. Det var jätteintressant.
Ja, tack. Tack själv. Vi får höras helt enkelt.
Ja, det får vi.
Ja, ha det så bra.
Detsamma. Hej, hej.
Hej, hej.
Hej.
Hej, hej.